There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
För övrigt, vad konstigt det är att han inte missat ett avsnitt på typ 9 år. Och nu har han fått smak för det. Att inte vara med. Han bara, jag kan stå över det igen, gubbar, det är lugnt. Så. Ja, men okej.
Poddmaterial att säga så faktiskt.
Ja, precis. Det är också poddmaterial. Jag kan börja med att pudla direkt här. Jag har ett litet pudelpotpurri som vi bara river av direkt. Det är ju, alltså de få matcherna man gör nu ute på fältet, så är det ju många som, väldigt många som kommer fram och har åsikter. Och det är ju roligt. Jag tar det som ett tecken på att podden är stor. Inte att, men det är också att de vill säga att man har fel. Men den första pudeln är, den är ju riktad till dig egentligen då, Emil Berggren. Och jag tar den för både dig och mig, Josef. Och det var ju senast jag var med, för jag sitter på bänken här nu. Så sa ju jag var ju så väldigt övertygad om den här straffsituationen i matchen mellan Västerås och Karlskrona där, eller Karlskrona-Västerås, när du sa att du var inte säker på att det skulle vara straff överhuvudtaget, om det verkligen var ett täck innanför. Och jag gick all in på att man får inte vara i luften och täcka, alltså så här, om du hoppar in i målgården får du inte täcka ett skott liksom, för det är den imaginära cylindern förhindrar dig att göra det.
Just det, ni finspråkade ju bort mig, jaja, lite där. Och jag vågade ju faktiskt inte. Jag brukar vara tuff och modig. Men där kände jag att här har jag inget att hämta.
Det kan vara för att jag sa, jag är 100% säker.
Och jag fyllde i. Ja, med mina 100.
Precis, vi var 200% säkra. Och så här, vi har rätt ut det här, kom inte här nu. Det, tror inte att du vet. Men det är ju precis, det är ju givetvis, hade du ju rätt. Och det är ju superlogiskt. Och jag borde ju haja till redan när du sa, man får ju kasta sig in och slå bort bollen. Men det var som att jag lyssnade inte på det örat. Men så är det ju. Så länge du liksom påbörjar ditt upphopp då, som försvarar i det här fallet, utanför målgården, så får du täcka i målgården. Precis på samma sätt som du får ta emot en boll när du gör en japan eller vad som helst. Det är ju åt andra hållet den här jävla ridån gäller. Till exempel en målvakt som ska göra ett utkast och så står det en försvarare och täcker det. Då får inte den vara liksom i luften med händerna innanför målgården. Ah, ja, skitsamma. Så den det är inget att snacka om. Det är 100% fel av mig och rätt av dig. Den andra är, och det här, det är en halv pudel. För jag vet inte om jag verkligen gick så jävla hårt och sa att det är fakta att ingen någonsin har vänt 0-2 till 3-2 förutom när Sävehof gjorde det mot RIK. Jag tror att jag har uttryckt mig i termer som att kan dra mig till minnes, vad jag kan komma ihåg och sådana saker. Ja, men jag ska heller inte låta säga att det är helt otroligt att jag har sagt att det aldrig har hänt förutom RIK och Sävehof.
Det kändes som att vi i alla fall var inne på att om det nu, jag tror du tog upp ett exempel. Jag var väl med i det här avsnittet och då var du väl ganska Jo, men en gång har det hänt, så var det. Och det kanske inte var att du var bestämt en gång, men det var i alla fall minst en gång. Eller en gång vet jag att ja, det har hänt. Så tolkade jag det som att du sa det.
Precis, sen, och det kan vara att jag sa det sen i sändningen. Att jag sa att ja, och det har ju bara hänt en gång tidigare. Alltså du vet, jag kan mycket väl ha sagt så. Men i alla fall, det har ju hänt mer än en gång då. Att ett lag som har legat under med 0-2 har vänt det till 3-2. Dels var det ju Sävehof mot RIK 2016 kanske. Det är ju den jag kommer ihåg. Men det hände också 2006. Då låg Luge under med 2-0 mot Drott. Eller 0-2 mot Drott och vände det till 3-2. Så rätt ska vara rätt.
Var det Albinsson som rättade dig på det?
Nej, det var det ju inte. Det var ett Luge-fan. Ja. Jag tror att drottarna som kände till det, de sa ju, jajamän, det har bara hänt en gång. Hände bara RIK. Mm. Och sen den sista... Ja, här vet jag inte heller riktigt vad jag har sagt. Men tydligen då, eller tydligen, det här har jag kollat upp sen. Men Kristianstad-anhängare i Kristianstad var väldigt tydliga med att påpeka att IFK Kristianstad faktiskt också har gått till kvartsfinal i European League en gång. De har faktiskt också gått förbi ett lag i åttondelsfinal.
Ja, det stämmer. Det var ju bara något år sedan. De måste väl också ut med Flensburg.
Ja, precis. Ja, sen. Jag tror det var Magdeburg. Okay. Magdeburg var det. Och de slog ut Ademar Leon i åttondel. Och det är samma sak här. Jag vet inte om jag har, sa jag att det aldrig har hänt innan. I så fall är det ju fel. Eller tryckte jag bara på att jag tycker att det kan vara befogat att säga att det är bland det största som har hänt i Sävehof, som Simon Möller sa i tidningen. Jag vet inte. Oavsett så har det hänt tidigare i alla fall. Att ja, det, i modern tid till och med. Så jag kan inte ens liksom säga, det här var inte 2006.
Nej. Vi har ju lite olika approach, du och jag. Jag har nog aldrig pudlat i den här podden, utan omvänt så brukar jag lyfta på min egen hatt, så att säga, när, de gångerna ja, jag har rätt. Precis. Medan du då, du är en pudlare, lite mer åt ödmjuka hållet.
Ja, men det är ju liksom så här, någonstans så tycker jag ju också att det är, sen säger det är ju lite, på samma gång lite oskönt, men också lite starkt. Att någon tar sig fram till mig för att påpeka att något jag sa i en podd inte stämmer. Så det är lite så här, ja, då ska jag ta det nästa gång. Mm.
Så till dig, ja. Så till du som kom fram.
Precis, och skrek, har du fått... och skrek mig i örat mitt under sändningen.
Ja, nej, precis.
Men med de här tre pudlarna i bagaget och liksom eventuella lärdomar, så säger jag så här då. Det har aldrig tidigare hänt att det står 1-1 i alla kvartsfinalerna på damsidan. Eller? Det kan väl inte ha hänt innan? Eller?
Nej, alltså den är ju... Det är ju sannolikhetsmässigt lurigare. Så där tror jag att du safear lite. Men
safear, smart. Ja, måste lära mig hur ni uttrycker. Sannolikhetsmässigt så är det inte så troligt. Nej, men så borde jag säga ofta.
Ja, nej, men det är väl inte mer än typ 4-5 säsonger sen kanske. Där det liksom var 3-0. År ut och år in.
Ja, det känns ju standard. Ja.
Men det har ju hänt något de senaste åren. Men jag är enig i att magkänslan som vi så ofta letar i, som du har letat mycket i på det senaste.
Ja, väldigt mycket. Dålig mage.
Delegatmagen.
Ja, den säger... ja, men den fan jag är trygg i delegatmagen ändå. Angående delegater i alla fall.
Men den magen säger i alla fall att det har nog aldrig stått 1-1 i alla fyra matcher. Och gud vad härligt det är.
Ja, fantastiskt. Men det är också svårbegripligt, för åtminstone i ett par av matcherna så var det ju alltså utklassning i match 1. Alltså, vad fan vann Sävehof mot Hallby första 12-13 till slut eller något sånt? Och Skuru körde över Skövde, Önnered var med 10 tror jag mot Kristianstad hemma. Det var jämnare mellan Hör och Skara, men ändå på slutet. Ja, det var 3 mål där. Det vet jag, för den gjorde jag, så inte ens så kort minne har jag. Men nu är det alltså idel hemmasegrar så här långt i kvartsfinalspelet. Så trots att man då kan förlora med 13 mål, så kan man sedan vinna ganska övertygande mot superfavoriten Sävehof. Hur fan är det möjligt, Emil? Och du sa ju det redan innan. Du hade ju på känn att, ja men fan, Hallby kan nog ställa till det lite för Sävehof, sa du. Och så, okej. Okay. Minus 13 i första, ja, liksom.
Ja, lite. Det sa jag faktiskt. Men lite fusk. Jag sa det faktiskt i några minuter innan halvtid. Jag sa det dock när det stod lika, tror jag. Så det var ju minifjäder i hatten. Men nej, men när, alltså, när Hallby är bra, så har de ju, jag skulle nog säga att de har bästa skyttet i serien. Vill jag nog, ja, det kan, jo, men det vill jag nog säga. Ju renodlat skytte, bomberi, då är Hallby bäst.
Och det är Vedenby och Wahlström, eller?
Wahlström och Johansson, ja, absolut. Det smäller otroligt bra när de skjuter det. Också ganska... Wahlström har väl en liten favorit upp vänster när hon kommer lite tight i zon 2-3. Men annars ganska varierat av båda också. Sen är Johansson liten annan spelartyp också. Men det är... Just skyttekraftmässigt så tycker jag väl kanske de står för... Det är liksom två Nina Kopangs. Det har inte Sävehof.
Jag som inte såg den här matchen, jag inbillar mig att enda sättet som Hallby kan störa ett Sävehof är ju liksom att få igång sitt 3-2-1, 3-3-försvar och bara springa på allt. Men det låter på dig lite som att det kanske, det var inte den enda nyckeln till seger.
Ja, alltså det är ju, du är rätt på ett sätt. De spelar extremt aggressivt. Och vad du vet, så här, att när ett lag tänker, nu är det bär eller brista, och så får man lite träff. Först, vi ska tillägga att första 10-15 minuterna så var Sävehof ganska mycket bättre. Ledde med 4-5 mål säkert. 4 var det nog i alla fall. Men, och då kändes det lite som att ja, det här kan väl bli 15. Men sen händer någonting där och de får en sjuk energi. Alltså allting sitter framåt, hårda, snygga skott, linjen, Fransén, väldigt lyckosam, både sprang fint, fångade bra och bra skottbild, så att de fick en extrem energi från massa olika håll, och det var väl egentligen kanske, nu släppte de 30, men jag skulle nog mena att det var försvaret, så Sävehof hade jättesvårt, de fick spela 7-6, de fick testa, alltså Carmen spelade mitt nia, de testade väldigt många saker och fick liksom inte riktigt till det, och det var ju inte bara för att Hallby har gjort läxa taktiskt, det var en extrem sån här framgångsenergi, alltså det brann i ögonen helt
men det
enkelt.
Är så jävla konstigt, för jag tyckte första matchen att det också var jämnt jävligt länge. Hallby hängde med bra, bet i, alltså, visst så ledde väl med ett par i halvtid, men sen att det skulle bli 15 mål kunde man ju inte ana när man såg första halvlek. Och här låter det som liksom tvärtom då, att Sävehof tog ett ganska tidigt initiativ, men istället för att rycka iväg och defilera så är det någonting som gör att Hallby bara, nej men inte den här gången, och så är det de istället som kopplar grepp. Och det som är så jävla anmärkningsvärt, för att jag ser ju främst liksom Wahlström och Vedenby är ju för mig de givna vänster- och mittnia. Elin Johansson, som du nämner, trotjänaren Elin Johansson, som liksom varit med och tagit upp dem och allt det där. Hon är, så här, får ofta ta den otacksamma rollen som höger än höger nia och kämpa och slita. Hon sköt 2 skott totalt i första matchen. Så, att, så här, vad hände till den andra matchen? Ja, men okej, vi låter Elin få fritt patronbälte, så hon skjuter 14 skott istället. Gör mål på 11 av dem. Där har du där har du också liksom lite av skillnaden från match 1 till 2.
Ja, men också det här som är lite svårt att bygga ett lag på. Ja, alltså, ja. Lag som skjuter mycket från 9 svingar ju ofta ganska mycket i prestationerna. Så att det finns ju mycket som talar för att Sävehof kan vinna med 10 nästa match också. Men skulle de få den här matchen och energin från det och försvaret och Sävehof, jag vet inte, för så som jag ser det, Sävehof skulle kunna göra massa hemläxor och säga om vi borde satsa lite mer där. Och så här, det spelar inte så stor roll, för gick ni förbi deras vänster 2 så kom det 2 idioter till och liksom låste ner er liksom. För att ja, Sävehof kanske inte riktigt var beredda på just den energinivån och sådär, och att det skulle bli så tufft. Speciellt inte efter en kvart in i matchen när det faktiskt varit ganska enkelt innan. Så som det är nu så... ja, jag vet inte. Alltså, jag kommer inte säga att Halby kommer gå vidare. Sävehof kommer ju med största sannolikhet gå vidare. Men efter den här matchen man såg nu, kan de komma med samma intensitet bakåt, så ska det mycket till att Sävehof liksom ska automatiskt bara luckra upp det.
Jo, men och framförallt tänker jag i en eventuell... Om man får vara så framåtblickande att man tänker en eventuell match 5 då. Alltså, och det är Halby har känt på det i halvlek och det är 30 minuter kvar. Då kan det ju... IKS då är en situation som de är ganska ovana vid ändå. Och att liksom verkligen den här känslan att det är ett lag på banan som har allt att vinna och ett lag på banan som har allt att förlora lite.
Mm.
Det hoppas man ju nästan på som neutral åskådare. Att vi hamnar där.
Mm. Ja, jag tror Halby kommer göra minst ett till halvt bottennapp. I alla fall en bottennappperiod. För i och med att de skjuter väldigt mycket utifrån. Jag vet inte, de kommer också ha många bra perioder.
Men lite apropå botten, för det för mig osökt in på Kristianstad Önnered som jag kikade lite på nu under eftermiddagen. Mm. Och som Kristianstad till slut vann med 2-3 bollar. Men det var en så jäkla märklig match apropå vilka som sitter i förarsätet. Jag tycker Önnered är bättre än Kristianstad i 47 minuter av matchen. Sen har de några såna här dippar där de låter Kristianstad komma tillbaka till lika. Önnered leder med 2, de kommer tillbaka desto lika igen. Önnered rycker till 2, de kommer tillbaka desto lika igen. Och sen då i andra halvlek så... nöjer sig inte Kristianstad bara med att komma tillbaka upp på lika igen, utan då går de, seglar de förbi dessutom och lyckas hålla det hela vägen in. Men det var dessutom en sån ruggig liksom, det ser ut som ett kvalspel snarare än slutspel. Alltså jag tror inte Kristianstad gör ett enda liksom snyggt mål så att säga, utan det var verkligen så här tre underförsvarare hänger i en bakifrån och du hoppar mellan ett och två och får in den liksom. Det var riktigt bröt likadant där, alltså otroligt kul att Kristianstad kunde vinna och att de hade ju tillbaka den norska målvakten i spel.
Ja, det var inte helt obetydligt.
Nej, Amalia Frölander, va?
Eller Fröland tror jag.
Fröland, ja. Precis. Mm. Och
svenska till det
ja,
lite.
Ja, men man blir lite nostalgisk på Frölander.
Duktig simmare.
Ja, ska tydligen ha varit en jävel på att hitta avokados i butiken. Alltid perfekt avokados på Lars Frölander.
Ja, på Lars Frölander. Jag trodde det var en ordvits här som jag inte tog.
Jaha, nej.
Att, okay. Det här också kommit, det här flyger över mitt huvud. Har han snattat
avokados? Nej, han käkar jävligt mycket avokados och de var perfekta varje gång. Enligt han själv då.
Otrolig.
Ja, kuriosa.
Undrar om Emil kommer klicka bort här. Men vi får se.
Hoppas jag inte.
Men du, en spaning jag har, bara på de här två matcherna som vi pratat om. Det är många av de här 1-1 kvitterande lagen som inte riktigt har trott på det.
Mm.
För det har ju tackats av folk nu. För det har varit sig i bakhuset att det här kan vara vår sista match här. Så det har ju liksom, alltså Schäfert blev avtackad i Kristianstad och tror Halby tackade av folk också.
Man måste man väl ändå göra.
Ja, jag har tänkt på det. Att jag tycker att det är mycket bättre att göra så. Alltså att slutet av grundserien så tackar man av de som ska lämna. För annars kan det ju lätt hända att det rinner ut i sanden liksom.
Ja, men nu är det ju inte slutet av grundserien.
Alltså, nej, de borde gjort det menar du istället. De borde tagit den sista omgången istället för att göra det nu. Att det är liksom, det är lite jagsvagt då att tänka att nu blir det ju 0-3 här. Ja. Ja, jo, lite. Det har varit så jävla snuppet bara om dem. Vi tar det i fjärde matchen.
Ja, exakt.
Ja, men det är också lite antiklimax kopplat till det. För att det kan ju vara att man åker ut på hemmaplan ibland. Och då vill alla bara dra därifrån. Folk står typ och gråter och är ledsna. Och sen ska man stå och klappa för att hylla någon som har spelat i klubben.
Ja, just det.
tusen år. Sådär. Så att det är ju så, ja, det safe alternativet och det riktiga alternativet tycker jag är att ta det sista matchen, som Josef sa, i grundserien.
Ja. En sak att när jag tittar på Kristianstad, lite det du är inne på, Josef, och som jag vi har diskuterat Kristianstad tidigare, att de är så jäkla oberäkneliga. Det var ju precis det här, alltså vi nämnde ju det när de slog Sävehof i serien efter att de hade åkt på däng i kuppen och allt vad det var. Att, så här, jag drar mig till minnes när vi spelade mot IFK Tumba, hade ett sånt jädra rallagäng som åkte ur, och så gick de upp och så åkte de ur. De var liksom jojo-lag under ett par säsonger där. Och jag tror vi mötte dem sent på säsongen när de typ redan var klara för att åka ut. De hade David Öbrink, vet ju du, Emil. Det är ju Eskilstuna profil.
Yes.
Och det var så jävla... Det var obehagligt att möta dem av den anledningen att det gick liksom inte att förutse vad som skulle komma. Alltså, det var så här, det är som du säger, det kan hänga tre gubbar om man tänker... Ja, men där, ingen tar ju skott där då. Men det var precis vad de gjorde. Och därför blev det liksom svårt att försvara mot. Och så känns ju Kristianstad ibland också. Det finns ingen logik att Sara Karlström skjuter det skottet. Men när hon har flytet och feeling så gör hon det. Och det är så jävla frustrerande som försvarare att tänka att men fan, vi har ju egentligen vunnit den här. Vi har ju packat över folk på den sidan för att det läget inte ska finnas. Ja, den här duellen är färdig. Och så kommer det ett skott ingen förväntar sig. Och det blir liksom, det kändes som att det blev mindfuck för Önnered. Mm. Att de till slut tappade lite på att Kristianstad lyckades göra mål där de inte borde.
Nej, men exakt. Och Kristianstad, alltså de, i avsaknaden av en vänster, en höger nia, så blir det ju väldigt ryckigt deras anfallsspel. Alltså det, och det ser extremt orytmiskt ut. Och som du säger, helt plötsligt så kommer det ett skott där man tänker att här ska det inte skjutas, så att säga. Och det var... Ja, idag, det var inte så att allt gick in idag, men uppenbarligen tillräckligt många av de där skotten gick in idag.
Som Rickard Lund, som
får man
bara säga, ja. Rickard Lund kunde, alltså så här, på när han spelade RIK, han kunde ju tappa det på målvakterna om de gick i det som han tyckte var ologiskt hörn.
Mm.
Alltså om någon räddade ett skott, han var så bara, men vad fan går du i det hörnet för? Alltså hur tänker du när du går i det hörnet? Han käkar upp det. Ja, men det är ingen logik att han går i det hörnet. Jag har skjutit två där och jag kommer över den här försvararen, den här zonen. Varför går du dit? Alltså idiot förklarar målvakten för att han borde inte gått dit. Och det är lite samma sak. Varför skjuter du där? Mm. Ja, men jag gjorde ju mål. Ja, men det är fan ingen logik att du skjuter där. Och idag funkar det för Kristianstad.
Mm.
Jag har en, när vi ändå är inne på Tumbas brötiga trupp från... Ja, det här måste vara sent 2000, ja, 2000-tal.
Ja, det gänget som jag snackade om var ju 2009. Sen var de ju uppe en vända till typ 2011, 2012 kanske, med din nya homie, eller gamla homie, Skillhammar där.
Mm, precis. Nej, men jag har en rolig, jag hade Petter Hansson, gammal stockholmare, men var väl egentligen som bäst när han spelade i Skövde för massa år sedan. Det här blir lite smal podd för många, men han var en halv bra målvakt.
Fin Petter, spännande.
Ja, Alingsås och RIK också, va?
Han, ja just det, Alingsås gick han också till. Precis. Men det var i RIK som jag spelade med honom. Och vi hade slagit Tumba väldigt enkelt hemma, och sen skulle vi möta dem borta. Och så blir matchen jämn, och det är exakt sådär Tumba-brötigt. Roger Järeholm och liksom det slogs. Jag tror inte man fick rött kort, men det var väldigt, det gjorde ont liksom. Och sen gör vi mål i vårt sista anfall, och så kontrar de upp, och så får de ett inspel till linjen, och så missar deras linje så att vi vinner med 1. Och det är ju ingen i hela hallen. Alltså, det kanske är på riktigt kanske 45-50 pers i hela hallen. Mm. Och våra målvakt Petter då, som är från Stockholm, hade ju några kompisar där. Men de var på diagonal, alltså på andra sidan, på Tumbas sida, och så i hörnet satt de. Så Petter då gör en Charlie Sjöstrand helt enkelt. Han tar av sig sin tröja och springer vevandes över hela... Och vi är ju glada såklart att vi vann. Men det finns också den här lite kaxiga stolthetsglada, att man vill inte... man vill inte jubla för mycket när man mött ett bonkäng och bara vunnit med ett.
Reservoir,
men det sket Petter i. Ja, det är kanske en sån grej. Men
Petter var glad.
Han sprang rätt över plan och svingade sin tröja och så stod han där. Och så vill han heller inte lite så här no kamp-känsla. Vill inte gå upp på läktaren. Då kanske man blir avstängd och får böter. Och så han stod kvar där nere och fick de fick liksom lite sakta gå ner. Så. Det var vi stod ju kvar på vår plan och så här. Vad håller han på med? Alltså, gick vi, vadå, vann vi guld nu? Eller vad fan hände? En liten Petter, hoppas han lyssnar, Petter Hansson. Han var ändå handbollsnörd. Han borde ju lyssna.
En för jävla fin Petter. Ja, det finns fler Petter Hansson-anekdoter för en annan podd. Vad har vi mer då? Skuru vann ju övertygande och lekande lätt i match 1 mot Skövde. Det var inget att snacka om. Sen blev de lekande lätt helt jävla överkörda i match 2. Vad hände där?
Jag såg ju lite mer jag såg andra halvlek i alla fall. Och lite mer i första. Det var ju också helt sådär. Det är ju någonting, man sitter och kollar på Sävehof och så tänker man såhär, ja men det är kul om Sävehof vinner. Och så är de dåliga och man blir såhär, vad pinsamt typ. Och så ser man Skuru då som alla tänker, de kommer spela final mot varandra. Och så gör de en liknande match. Då rättfärdigar ju lite alltså Sävehofs beteende. Samtidigt så kommer det blir en dominoeffekt här. Och så nästa match och så nästa match. Så det kändes ju som att liksom de lagen som låg under i serierna, de fick energi av det här. Medans jättarna, om vi ska kalla dem för det, de vacklade mentalt.
Vill ni höra det här är nog den lägsta målvaktsprocenten jag någonsin har läst på ett statistikblad. Kan ni ge mig en siffra på Rebecka Nilsson när matchen?
I procent. Ja, men jag kollade, hon hade ju 0 på det var ju 0 på 17 i första halvlek. Och sen såg jag första räddningen gör hon, men då går returen ut till Skövde, så jag vet inte riktigt hur de räknade i Sverige.
Nej.
Ja, men hon borde i alla fall ha haft 3 räddningar och hon släppte väl, vad släppte de?
Jag säger 4%.
Alltså jag kan säga så här, Moa Björk hade ju 11 skott mot sig. Hon hade 2 räddningar och det var dubbelt så många som Rebecka Nilsson. Alltså Rebecka Nilsson hade 1 på 22. Det är 4,5%, så bra gissat Josef.
Tackar.
Så hon hade 9 då, den andra eller?
18,2 eftersom hon fick färre, hon fick ju hälften så många skott, dubbelt så många.
Okay.
Men i alla fall alltså,
ja, då blir det kämpigt alltså.
Ja, det blir kämpigt, men liksom så här 22 skott mot sig. Alltså då har hon stått jävligt mycket. Och bara lyckas med ett, och det är liksom Rebecka Nilsson vi pratar om. Det är liksom så här, då är det kämpigt. Och det var 40% på norska grundkännare, utan Lien, just med Lien i Skövde. Så att det har ju ändå förklaringarna, även om så här, ja, varför blev det så då?
Men apropå skyttelag så är ju Skövde är ju ett sånt lag som när de spelar bra så kommer de ut väldigt mycket 6-meters lägen. Och då kan det ju vara, ja, 4% är ju väldigt lite ändå, så att säga. Men det är ju lättare hänt än då om det är något skott från 10.
Ja,
det var det jag såg. Jag såg som sagt lite mer än halva. Och det var lite så som Josef var inne på. Det gick ju ganska bra för Skövde. Så att de spelade sig till kantlägen och genombrott. Och det var lite skott från 9 med, så det var lite blandat. Men det var Det var inte jättesvårt för dem att liksom få okej lägen.
Jag tänkte också när jag såg bara siffrorna från den här matchen, att Skuru gör 21 mål, så tänkte jag så här, är det äntligen ett lag som har testat att punktmarkera Alexander Bjerenholt?
Som man säger. Det gjorde de väl i första matchen. Så, och
gjorde hon 9 på 9 i första matchen.
Så att det var inte, men nej, det var, hon spelar fritt här nu. Hon gjorde väl så, lite så som hon brukar. Det var några diagonalpassningar ut och några snurrmål och brände något skott för 9 och sådär. Så det var väl ganska vanlig match.
Men vi var ju inne på det också här, inför kvartsfinalen, att Skuru har ju haft det lite kämpigt i Skövde idrottshall, heter den så?
Heter det idrottshuset?
Ja. Det är ju någonting som säger idrottshuset.
Ja, ja, ja. Ja. I Skövde idrottshus då har det ju varit lite kämpigt. De haft några sådär på förhand otippade förluster. Så att det är väl inte omöjligt att, att det kan ske igen. Men
Skövde människorna är inte sena att mata in det här mantrat lite här och var. Det har stått i intervjuer och i tv-intervjuerna efter så var det ju någonting som de pratade väldigt mycket om. Vi vet att de inte gillar att komma hit och deras ordförande Vik på Twitter, eller X som det heter nu, skrev det själv också i någon sorts
men det är, så att, det är väl jättebra, gud vad härligt för er. Men ni verkar ju inte gilla att åka till Nacka bollhall heller, så att jobba med det då. För att ni måste vinna minst en där. Mm. Så här, jag är superimpad så här långt. Men ni måste hitta på något. Ni måste hitta på något mer. Men oavsett, fan vad coolt att det är 1-1 i alla. Och då har vi inte ens betat av Hörskara heller, som också blev 1-1.
Är någon av oss som har sett den? För det blev tre matcher, två. Ja, det har varit mycket handboll sista dagarna, så jag kollar inte det.
Nej, jag såg ju match 1 från första parkett. Då var det lite konstigt. Vi har pratat om känslor i matcher. Alltså så här, hur en matchbild kan se ut när du läser liksom siffror och statistik. Och hur liksom så här... så här många bollars ledning var det som mest och det ena med det tredje. Och sen annan femma som är så här, det kändes aldrig riktigt nära eller det var spännande hela vägen. Och den här matchen kändes som att Hör kontrollerade, tyckte jag, från start. Ändå hade de liksom jävligt mycket, de hade mycket stolpe in både när det gäller domslut och rent stolpe in. Och ändå så blev det bara 3 måls skillnad. Men det var så här, det kändes som att det skilde mer än 3 mål mellan lagen. Men det var liksom inget snack, tyckte jag ändå, om att Hör var det bättre laget i match 1. Men jag såg inte heller match 2, så jag kan inte uttala mig så jävla mycket om vad som hänt där.
Men något som var lite imponerande med Skövde var ju alltså Bjärnholt, den här debatten med att Bjärnholt ska in i landslaget och som liksom får vatten på sin kvarn ofta, för att hon gör ju jättemånga bra matcher. Men alltså hon har ju en egen boll. Alltså, ja. det är helt sjukt alltså vad hon håller på.
Mm. Ja, nej, alltså jag tycker också att alltså så här, den debatten, den funkar liksom bara, alltså den funkar bara på en sån jävla lekmannanivå. Och det var exakt samma debatt för några år sedan att Ulrika Olsson skulle in i landslaget. För det var precis samma då, så här, hon vann skytteligan varje år och hon vann assistligan och hon alltså jag tror att det var en säsong hon hade precis det som Bjärnholt gjorde nu, nämligen vann alla 3 liksom, så här, skytteligan, assistligan, MEP-ligan. Men att hon skulle in i landslaget på vänsternie i den konkurrensen som också var då, det var lite samma grej där. Ja, men allting handlade om henne i Skuru på den tiden. Precis som att som säger så här, Bjärnholt, precis allting utgår från henne i Skuru. Mm. Alltså det går liksom inte att spela på det sättet
det landslaget. Tempo, tänk dig Bjärnholt, ska hon liksom finta pass, studsa lite bort, studsa tillbaks, backa och så typ så här, ja, passa. Så får hon, och så är tanken, hon ska få tillbaks den igen. Och sen ska hon studsa lite mer och så ska hon liksom testa ett inspel. Så här. Nej, men så man är jävligt bra. Ja, Andy Schmidt kunde väl göra så i Schweiz, kan jag tänka mig. Mm. Men Karabatic kunde inte ens göra så i Frankrike. Han var ju tvungen att passa sina jätteduktiga andra kompisar.
Ja. Det är så sjukt att så här, Andy Schmidt kunde göra det i Schweiz, för Schweiz är mycket sämre än vad Reineke Löwen är, den också kunde göra så.
Ja, det var okej. Okay, han fick faktiskt göra det i det. Men där använde ju faktiskt till exempel Kim Ekdahl när Reineke var som bäst. Mm. Då hade de någon grej där när Kim bara fick kötta. Och sen kom... Så han var ändå... Så gör de inte riktigt med de andra.
Nej, och sen är det lätt att glömma också att så här, Alexander Bjärnholt har ju fått sina chanser i landslaget. Alltså, hon har ju testats, precis som många testas i landslaget numera. Även om det säkert var ett par säsonger sedan som hon var med. Och alltså, jag säger inte att hon gjorde bort sig då på något sätt. Men jag håller med, den här debatten är... man orkar ju inte gå in i den. Men jag tycker liksom så här, de som förespråkar det är en viss nivå på det.
Efter Sara Johansson kom tillbaka förresten så var ju hon stekhet där i januari, februari. Mm, mm. Hur såg hon ut i match 1 mot Hör?
Nej, men hon såg lite frustrerad ut i första halvlek framförallt. Hade lite svårt med siktet. Sen fick hon ändå gjort 7 mål när det summerades. Och bara genom att liksom läsa innantill match 2 så fortsatte hon bomba. Liksom. Jag tror hon gjorde 7-8 match 2 också. Så att, men en sak som jag ändå tog fasta på var att Cassandra Tolbring var gäst i paus i match 1 hos oss. Och är ju precis en sån människa man vill ha som gäst i en halvtidspaus. För att hon liksom svarar på frågor, säger gärna lite extra, alltid positiv och glad. Och just det här med att säga något lite extra, för då sa hon vid något tillfälle att så här, ja, men, ja, de trena de har där i Skara, de är ju bra och så, inget fel på dem, men de är ju lite till åren och kanske inte är så snabba längre, och liksom så här, det måste vi utnyttja och sätta fart på, något sånt där. Och det vet jag tog fäste i Skara, som har givetvis sett den här i efterhand liksom. Mm. Så att det inte helt omöjligt att det finns ett element av det i ingångsvärde i match 2 här. Att det kan ha köttats en del på de där lite äldre treorna. Sofia Berntsson också.
Det är ju ett gammalt trix att alltid sätta sig i någon sorts underdog alltså situation, eller ge sig själv en stämpel och aldrig liksom såga det andra laget. Alltså det är ju, alltså bjud inte på något, så att säga.
Nej, precis. Och det bjöd Cassandra Tolbring. Ja. Och vi är jättetacksamma. Jag är jättetacksam för att du gjorde det, för det är superhärligt att ha en sån i studion. Men Ola Månsson tyckte nog, fan, varför bjöd du på detta?
Ja. Ja, men det ska bli otroligt kul att fortsätta följa upp där. Har vi några spel? Också en grej som man får ge dem, som man inte alltid varje vecka är nöjd över, det var att man kunde ju faktiskt, om man orkade, i mitt fall i vart fall, kunde man ju se alla matcher. De liksom gick inte samtidigt.
Nej.
Det kändes ju positivt. Så nu går jag in och försöker kolla här nu om vi kan fortsätta ha sån tur. Och då visar det sig att i nästa omgång så är alla matcher 24 19.00.
Ah, jäkla otur.
Så man kan aldrig få vara glad i mer än 7 sekunder.
Men semifinalen ligger bra, kan jag berätta för er, på här sidan. Som vi snart kommer in på.
Kan faktiskt också meddela att match 3, nu går jag hänsan lite för, men det går ganska fort, det är lite snabba giv här nu, för att det är 24 så spelar alla kvartsfinaler, alltså match 3. Då blir det 19.00. Men sen 26, 27, 27, 29 är då, och nu vet vi att det är ju en match 4. Så att det är bra, och man kan faktiskt, de två matcherna som går 27 är 14 och sen 15. Så man kan nu, handbollsfanatiken, få vara ledsen en omgång, men sen får de bli glada igen sen.
Mm. Ingen ursäkt för oss för att vi inte har kunnat se matcherna då. Helt enkelt.
Nej, men det får vi se till. Nu börjar det ju hetta till. Mm. Då är vi stekheta också.
Precis. Nej, och som jag sa där, det ligger ganska bra i semifinalerna på här. Jag tror det bara är en match som krockar, om det är också match 3 mellan Ystad Önnered och Sävehof Kristianstad ska man krocka. I övrigt så ligger de lite huller om buller så där med dagarna efter varandra. Där hittills bara en har spelat, och fan vad det kändes. Vi måste ju backa tillbaka till match 5 om Josef pallar det. Men jag vill bara säga först, var inte det så jävla givet att Sävehof skulle, alltså så här, skulle göra som man gjorde mot Kristianstad i match 1? När jag tänker på det i efterhand så är det så här, fan vad givet. Sävehof har vilat i 8 dagar. Det har de inte gjort på hela säsongen. Medan Kristianstad hade en sån satans urladdning i tisdags mot Hammarby. Alltså match 5, jämnt hela vägen in. Lyckas vinna. Alltså var ju folk, alltså spelarna, de dröjde ju kvar i hallen hur länge som helst där. Alltså så här, ingen ville gå hem. Det var nästan så här We are the champions vibb i hallen där. Och så 3 dagar senare så ska de liksom spelade mot Sävehof på bortaplan. De orkade ju typ en kvart liksom.
Utan Helt Jepsen dessutom, som ju blev pappa tror jag någon dag innan eller samma dag. Men som ju också kanske varit den bästa spelaren.
Han brukar ju levla upp i slutspelet. Ja, precis.
Så att det är klart att det talade ju för mycket talade för Sävehof i det mötet.
Ja. Och nu är det ju nästan omvänt då. För att nu ska ju Sävehof på tisdag gå hela det här lagets största match någonsin då. För de som spelar här nu då, det är inte den största matchen någonsin. Där liksom Flensburg kommer och det är första gången någonsin slutsålt i Partille Arena på en handbollsmatch. Och det ska de mäkta med. Och sen är det Kristianstad borta på fredag. Och då har ju Kristianstad då fått vila en vecka. Och Helt Jepsen är liksom, han kan lämna BB och allt det där. Då känns det som att det liksom, ja, det kan ju bli en annan matchbild menar jag.
Lite kuriosa på arenan där och publik för biljettförsäljning och sånt. Jag tror alltså, om man vill vara lite skojfrisk så tror jag att de har nästan mer människor på väntlista till den här matchen som då ska få, alltså om någon inte kommer eller någon lämnar tillbaka biljetter eller om det är sponsorer som säger att vi kommer bara med 7 istället för 12. Så sådana som är på en sån lista är fler den här matchen än vad man ibland har i publik på en vanlig match.
Ja.
Så att det säger någonting om dragningskraften. Jag tror också att ni som kommer kolla på matchen på stream eller live, ni kommer uppleva något som typ aldrig har. De kommer alltså skjuta ut den här extra läktaren som är på, ja, där ni ser den här svarta scenen som är bakom ett av målen. Där kommer det alltså vara en läktare nu. Det har jag personligen aldrig sett. Jag jobbar ändå i hallen där i flera år. Så att det är ju en enhörning som är på väg.
Bigfoot kommer rida på en enhörning. Hade ju varit om de också lyckades vinna. Men jag vill säga, hoppas, eller så här, undrar snarare om Sävehof kommer att klara av det. Och då tänker jag inte främst på de som ska ut och spela mot Flensburg. Utan jag tänker på de här tanterna som brukar stå där uppe och blippa min sån här QR-kod. Som jag har. Liksom, nu kommer det 4200 pers. Några hundra tyskar. Alltså parkeringen kommer vara full en och en halv timme innan matchstart. Det är en liten annan apparat nu liksom.
Jag vet att de under tidigare matcher när det har varit nära förväntats över 3000 att de flyttar ut själva, att när du väl kommer in i foajén så är du inne i hallen. Så att du kan liksom, du blir inblippad i arenan. Så de tar det utanför eller i typ precis i dörren.
Här är ju inte Sävehof svenska mästare menar jag. Alltså såhär, vi sitter, såhär, Kristianstad som är vana, vi har 4500 eller sådär. De vet den här logistiken. Jag är lite orolig för hur det ska gå här nu.
Ja, faktiskt. Det har inte jag tänkt på. Jag är superspänd.
Ja.
De här gubbarna som säkerhetsteamet.
Ja, exakt.
Det är liksom 4 pensionärsgubbar. Ja. Inga ont om dem. De håller i ordning och reda. Det blir inte bråk. Men för en gångs skull kanske det kommer få jobbas.
Du som har varit där också, du vet ju vilka det är som står där uppe. När jag jobbar med matcherna, där uppe där liksom kommentatorerna står, där kamerorna står, där uppe vid pressdelen liksom. Mm-hmm. Där är det också ett sött äldre pensionärspar som ser till att det finns kaffe och lite Algens bilar som de häller upp i en skål, så får man ta det med sked. Och så liksom ibland så smörar de några mackor som man kan ta så där. Nu en match förra slutspelet här som gick till förlängning. Då och så bara skulle ta en kopp kaffe då liksom innan första förlängningsfemman skulle börja. Då hade de gått hem. För de bara, vi packar upp, det händer väl inget mer nu. Sen gjorde de så liksom, de gick hem för de trodde att det var klart liksom. Och så visade sig att det var förläggning. Och det var så himla gulligt liksom. Att de så här, så var jag där nästa match igen. Och de bara, ja, det var ju helt otroligt. Vi fick se sen när vi kom hem att matchen var inte slut.
Okej, ja, det är otroligt. Ja, det är inte idel handbollsfans som är i Patlarena.
Nej, lite så. Nej, men några som vet hur det är att ha den typen av matcher av den digniteten och med så mycket publik, det är ju just i Kristianstad. Och du fick ju känna på det, Josef, både en och två och tre gånger blev det ju, men kanske framförallt i match fem var det ju som värst liksom. Vad säger du om allting?
Nej, det var ju såklart jävligt tungt, men liksom, känslan man sitter kvar med efteråt är fortfarande den där jävla Guif-matchen i princip.
Ja, för att, tänkte, det är ju den ni åkte ur.
Ja, det blir ju så. För att när jag mötte Kristianstad förra gången, så att säga, i slutspel, vilket vi gjorde ett par år på rad där, och då blev det ju alltid fem matcher, men det var ju alltid sån jävla klassskillnad på lagen. Alltså Kristianstad kom och spöade oss nere i arenan med 10 plus varje gång, och vi gnuggade till oss en uddamålsseger. Det var liksom ingen snack om vilket lag som var bäst. Jag tycker ju, det håller säkert inte Kristianstad folket med om, men jag tycker ju att vi just nu är, eller i år är bättre än Kristianstad. Bara det att de hade hemmaplansfördelen, och det var det liksom som vippade över det. Känslan var ju att när vi spelade hemma, att det var lite enklare för oss hemma att vinna än vad det var för dem. Alltså omvänt från då 10 år sedan, eller när det nu var. Även om det såklart inte alls är samma skillnad på lagen nu som det var då. Men så att det var ju såklart jävligt surt. Och sen...
Jag fattar hur ni menar, och jag håller med. Det var väldigt viktigt för Kristianstad med hemmaplansfördel här.
Nej, men så att...
Som de fick för att de har tagit fler poäng.
Ja, nej, men absolut. Alltså, absolut, verkligen. Men just i det hänseendet så blir ju den där Guif-matchen jävligt säsongsdefinierande. Ja. För att det hade varit en jäkla skillnad att komma tvåa i grundserien med vad det nu innebär för hemmaplansfördelar, än att komma femma. Det är ju bara också, alltså, man kan ju också vända på det och se det som att det är stor skillnad på oss hemma borta, så som det har varit nu under våren. Att det, nu var det Kristianstad att möta, men det hade kanske inte spelat så stor roll egentligen. För att,
ja, men lite,
de är också lite tyngre än er. Ja. Alltså så här, det de har på er är också tyngd. Som till exempel då, de mötte också Guif, ett skadedrabbat Guif, en omgång innan er, tror jag. Eller mötte ni Guif i det sista? Mm. Ja, de mötte Guif i näst sista hemma. Så man kan egentligen säga att de hade också samma grej, möjligheter att fucka upp det ungefär. De vann med 35-23.
Ja, nej, men alltså det är ju, tabellen ljuger ju inte heller. Alltså så är det ju verkligen.
Nej, men jag absolut fattar vad du menar. Men jag tror, alltså, det är också att ni möter det laget, för ni liknar ju varandra på det sättet att ni verkligen lyfts av era respektive hemmapubliker. Ja, precis. De får ju ett extra energipåslag, och det var så tydligt att ni saknade det egentligen i samtliga tre matcher som gick nere i Kristianstad. Mm. Att liksom ni är såklart tunnare än vad de är. Dessutom då så går ni på färre spelare. Mm. Ni liksom vågar inte riktigt gambla med er bänk. Och när ni spelar i Eriksdalshallen så är det lite skitsamma. För när ni kommer in i den sista kvarten, och det är egentligen då orken ska tryta, då bara ökar ju det i Hammarby. Och det har jag sagt, alltså, jag har lämnat vittnesmål om det 1000 gånger om i den här podden. Det är ju då Hammarby sätter i en extra växel, ökar farten sista kvarten Tidaholm. Och det händer ju något då. Det är som att då är det skitsamma att ni egentligen är tröttare än motståndarna. Lyckas ändå på något jävla sätt i symbios med publiken hitta ett sätt att vinna. Och på omvänt maner så är det ju i Kristianstad arena, när det är en kvart 10 kvar, ja, då kommer två tekniska fel och en boom. Mm. Och så är det Kristianstad som går förbi och går på rent adrenalin och bara vrålar ut. Liksom så här, det blir som en snöbollseffekt i båda lagen på något sätt. Precis. Och det, så att ni hade inte kunnat få en sämre motståndare för er del. Nej. I det hänseendet. Faktiskt.
Nej, verkligen. Nej, och sen så på ett personligt plan så lutade väl åt att det också var min sista handbollsmatch i karriären. Dessutom. Så att då blir det ju ännu tyngre att det som för några veckor sedan såg så ljust ut inför slutspelet nu blev nattsvart istället. Liksom.
Men fuck alltså. Är det... Ja, vad vill du snacka om? Jag vet inte vad jag ska säga. Fan vad sjukt.
Nej, det är väl... som för att citera José Mourinho, I better don't speak, eller vad han nu sa i någon legendarisk post-match-intervju.
Okay.
Men så är det i alla fall.
Jag tror inte det är en sista match.
Nej, fan, hoppas inte
glaset,
det.
Glaset halvfullt, kille här.
Ja, vad bra.
Du, ja. Ja.
Ja, jag vill bara också meddela att jag har ju smygspelat några matcher i andra ligan här i Norge. Det sista jag gjort på Hammarsplan med störst stor sannolikhet var att få rött kort. Och sen fick jag inte vara med. Så den vinner du ändå, Josef. För du fick en fullsatt hall i Kristianstad.
Ja, du fick att förbeträda banan.
Ja, exakt.
Ja, det är sant.
Fan, jag golvar här lite. Eller det känns som att allting... Du jävla bomb du droppar, Josef.
Ja.
Sådär, så att... Jag tänkte dra en jämförelse med den enda gången jag har gått hela vägen. Att det var precis den grejen. Hade inte vi i Alingsås lyckats krångla oss till ett kryss mot exakt det Tumbalaget jag refererade till i början av det här avsnittet. Vi fick oavgjort mot Tumba i näst sista omgången. Liksom detta jättedåliga Tumba som åkte ur. Och hade vi inte tagit den poängen så hade vi inte kommit tvåa. Och haft hemmaplansfördel hela vägen. Och vi var liksom inte nära, verkligen inte nära, att vinna mot vare sig Lindesberg eller Hammarby på bortaplan. Så hade vi inte fått liksom tre hemmamatcher i kvart och tre hemmamatcher i semi i Skokartongen i Nordlagahallen, så hade det aldrig blivit något SM-guld 2009 för oss. Så det är så här, det är verkligen sån sliding doors för er del. Det tänkte jag säga, men jag sa inte det, för jag blev helt... Känns så jävla ointressant nu när du droppar den skiten.
Ja, och apropå din pudel där gällande 0-2 och vända till 3-2 som du också började avsnittet med, så lyckades ju Önnered med just det. Och ska nu ställas mot Ystad.
Ja,
vill börja
det är oerhört imponerande.
Ja.
Än fast det hände tid som tätt.
Ja, tydligen. Ja, nej, exakt. Och det var ju verkligen ingen som... eller, jo, vi pratade ju lite om att det var så jämnt i den serien och så. Men liksom det här eviga sorgebarnet som ju ändå har varit...
lyckas fucka upp för sig själva hela tiden.
Precis. Men... på så sätt är det ju jäkligt starkt av dem att det var just Önnered som vände på det.
Jag tyckte också match 5 såg ganska... Alltså, det var rättvist. Mm. Det var...
Ja, men vad fan, det ledde med 8-1, eller?
Ja. Så det var inte jättemycket snack om saken egentligen. Så det var väldigt bra gjort. Och vi sa väl innan match 5 just att alltså, av de laget som har bäst känsla är ju överlägset Önnered. Och så det såg man ju. Så ibland är ju hemmaplan lite ångest. Eller så det kan ju framkalla väldigt mycket negativt också.
Ja, veta det att man får ju inte tappa 0-2 till 3-2. För det har aldrig hänt innan i historien. Och så var det precis, och så var det, precis det som hände under det. Men det är jävligt svårt att ta på. Men som sagt, jag är imponerad över det. För att det är så lätt... att relatera till och förstå att man ska bli knäckt efter två sådana torsk som det var också. Mm. Särskilt match 2 när Önnered liksom har läget på slutet och inte lyckas göra mål. Och det är så, alltså det hade varit så förståeligt om Skövde hade vunnit match 3 med så här, 7 mål för att geisten har gått ur. Och så är det precis tvärtom. Och det är nästan... Det gör ju att Önnered är obehagliga. Alltså, inte ens Oskar Karlén och Ystad kan ju tycka att det är helt bekvämt att möta under det nu, även om du hade frågat dem på förhand så hade de sagt, ja men det tar vi.
Jag får lite vibba faktiskt, att de känner sig lite odödliga och med rätta just nu också känner så här att vi har ingenting att förlora.
Nej.
Det är ju några lag, Jag kan tänka mig ditt Alingsås, Charlie, när ni vann guld. Hade någon sån känsla egentligen hela säsongen, hela tiden där.
Mm.
Jag vet att ni skämtsamt alltid kallar er för lite så här The Rejects i Göteborgs. Alltså sportchefen hade samlat ihop ett gäng gubbar som inte riktigt var stjärnor i några lag liksom. Och så fick han ihop det jävligt bra. Men också Sävehofs 2019-gäng där. Innan Gesim och Bogojevic och Jonte och så var egentligen var superbra. De var bra, men det var... Sunnefelt var också där och sådär. Det blev ju också en våg.
Det där laget, 2019-laget, det är ju i mina ögon precis tvärtom. Det var ju liksom det bästa laget i hela ligan. Bara att de var skräp i en och en halv säsong och kom typ sjua. Men om du tittar på...
Ja, men du är ju ändå redo.
Jag köper den. Jag köper den vinkeln också. Men samtidigt, de kom ju typ som sagt sjua.
Ja, och var inte, spelat, nej, de var så inte bra. Men de är ju mer som, de är som Rögle är i SM-spelet i hockey nu. De är typ bäst.
Ja, men den är fin.
Ja, de är exakt som dem. Så här. Ni har det bästa laget, varför är ni så dåliga? Och sen bara, fan, du har rätt. Varför är vi så dåliga? Vi har ju bästa laget. Okej, okay. Och så är det som att de bara måste inse det själva. Att vi har Jonas Larholm och Jocke Larsson och Oskar Sundfeldt och William Bogievic och Gesim Salihi och Jonathan Edvardsson och Kif och Sebastian Karlsson. Mm. Ja, hur ska vi kunna förlora här? Gustav Davidsson gjorde 2 minuter på hela säsongen. Han var så jävla dålig i det laget. Alltså han var så usel i det laget. Nej, men liksom så här, jag menar, nej, att han var dålig, men jag menar, för hierarkin liksom. Ja. Men ja.
Ja, nej, men jag håller med, men alltså jag fattar, det var ju kanske lite annat typ av lag, men samtidigt så var nog, alltså jag tror att det är känslan som jag,
det kan du,
är
där
och jag tror ändå det mycket väl kan. De är helt övertygade om att de kan knipa en match i Ystad. Det är jag helt säker på. På många olika sätt också. Men det verkar så att de har ju fått
att mötas.
Ja, men alltså det känns som att de har fått lite, de har fått ett annat lugn typ.
Mm.
Alltså de stressar inte upp sig riktigt lika, alltså, och det har bara hänt på några månader. Alltså det var ju bara någon månad sedan någon liksom tog någon, alltså snackutvisning och så bänkutvisning och så hit och dit, och så torskar de på match med 10 och så såg det ut som ett haveri. Men fan, det underred jag sett sista tiden. De gör inte det. Ja, mycket coolare.
Men det är ju också lite mer nu Segertoft, Forsberg, Zetterman som gör det än vad det var i höstas, där det var mer liksom Liaba, Norrbrink, Blickhammar kanske. Jag vet inte exakt, men de spelar ju har ju lite andra typer nu som kanske är lite spelskickligare och så, än bara det här bröta, samtidigt som de då har behållit fysiken i sitt försvarsspel. För det är ju också någonting att de kan matcha Ystad lite i det där, i det här fysiska spelet liksom.
Ja, det är inte många som kan faktiskt.
Nej.
Så det...
Ystad har en, nu ska bli lite detaljig, mest pratade känslor och stora penseldrag tidigare, men Ystad har ju några starter de får upp treorna eller tvåorna väldigt bra med sina skyttar på ytternio. Egentligen alla sorters rundgångar och juggar och allt de spelar. Man måste lyfta helt enkelt. Det skapar väldigt mycket duellspel, speciellt när tvåorna sticker bakom de lyftande spelarna. Eller när linjerna sticker bakom till exempel lyftande tvåa. Det passar Lindskog väldigt bra och det passar de lite tyngre. Alltså så spelarna som är kommer med hög fart eller som har lite kilo på sig. Och det har vi lite ysta gubbar som har. Därför vill jag ändå säga att jag tycker att Unreal har fysik. Men både Bengtsson och Liaba kommer få... Det är tufft på ett helt annat sätt än sjunde matchen här nu. Alltså ett helt annat sätt. Elofsson är ändå ganska stor och Burud är stark. Alltså det är inget sånt. Men det är en helt annan grej nu. För nu är det ett lag som har spelat med varann ganska många år. Alltså spelare i Ystad som har... de vet exakt vad som funkar mot... Jag tror de vet vad de kommer spela för rörelse mot Önnered. Och för att få... De lite trögare treorna är väldigt mycket både upp och ner och sidledsrörelser.
Men då, så, du som har lovordat både Önnered och Ystad nu, då får du komma med någon typ av förutsägelse inför matchen, inför serien.
3-1 till Ystad.
Klassiskt 3-1.
Ja, jag tror han tar det på borta. Eller 3-1 eller 3-0. Men det är bara på grund av tyngden. Jag tror att alla kommer gå ifrån den semifinalen och säga så här: fan, Unred gjorde det bra.
Mm.
Det är en helgardering. Men jag tror ändå... Ja, det är närmare 3-0 än 3-2.
Okej.
Okay. Så säger jag.
Ska vi säga så?
Ja, det gör vi väl, va?
Nej, men jag vill höra vad ni säger också.
Jaha.
Du får vänta till nästa vecka.
nej, det här blir alltså det är Pudel och Fallhöjdspodden för den här podden heter.
Nu har det varit feg för tips.
givetvis också vill man ju höra vad ni tror Sävehof Kristianstad eller Kristianstad Sävehof nu, för vi har ändå pratat. Nu har de fått vila lite och de hemmamatch och helt jepsen är tillbaka.
Ja, där tror jag 3-1. Kristianstad vinner nästa.
Jag hade också velat börja den änden. Ja, precis. Det är helt orimligt att Sävehof ska vinna. Eller så här, det är för mycket begärt att de ska vinna i Kristianstad Arena på fredag mellan två Europamatcher. Mm. Men det kommer ju bara bli de här två Europamatcherna. För det är, alltså, de kommer ju inte slå ut Flensburg. Så efter nästa tisdag så är det ju fullt fokus på Kristianstad och Sävehof. Och då tror jag också att de vinner med 3-1.
Men känslan är ju ändå att Sävehof kommer göra en tillräckligt bra match i match 1 mot Flensburg så att det fortfarande lever. För annars,
och det är dåligt för dem.
Ja, det är ju det. Alltså, rent teoretiskt.
Ja, Kristianstad kan ju sitta och heja. Alltså, Kristianstad tänker så här.
Håller sig på från Svensburg.
Ja, alltså, torsk med exakt. Ett drömbra. Inte torsk 10. Då blir det ju tuffare, såklart.
Och det är något sånt jag tror ligger i korten. Kanske inte 1, men säg 3 då. Eller 4, som det blev mot Hannover i första matchen där borta.
Men det är lite det är så här, man kan heller inte blunda för att om vi liksom tar ut den här semifinalserien Sävehof Kristianstad, så i mångt och mycket är det ju samma lag som möttes i semifinal eller i final. Mm. Jag vet att det är samma klubbar. Det behöver inte vara så efterbliven jag inte. Men jag menar, det är inte mycket som har hänt där. Nej. Förutom att liksom, kanske ja, är han topp 3 i ligan? Topp 5 i alla fall, Marcus Olsson.
Jag vill nog säga att hans form i det finalspelet
det är ju topp 1.
Men det är det som är... Det var kul att du ändå höll med mig lite med rätta mig på min förra grej där med lagen, Alingsås kontra Sävehof. För här vill jag nästan tycka alltså att det är en stor skillnad. För Marcus Olsson bar det här laget. Han är med i truppen såklart, men han bar det här laget. Alltså jag var inte med i taktik och så, men jag pratade ju med Micke och Linus under, och de var ju såhär, de bara, vad fan, nu har vi testat det här. Alltså han gör mål hela tiden. Alltså de gjorde allt de kunde för ta honom. Gjorde han 9 liksom. Så, men den, för den spelaren
Han finns inte.
Någon kan göra 9 såklart, men den spelaren finns inte. Nej.
Nej, det gör han inte. Och det är väl lite det jag vill. Alltså det är väl det som får bli slutsatsen då. Att man kan säga, men Viktor Klöver är en duktig spelare. Jo, men han är, vad fan är han, 0-3 eller? Och inte, och så här, eller är han inte ung som fan?
Jag tror han är
2021 blir det då. Ja, men så här, en 13 år yngre och Marcus Olsson. Ja, men så bra som han var där har jag ju aldrig sett Marcus Olsson. Nej. Så bra som han var i den finalserien. Så det är ett ganska stort avbräck. För annars, jag menar, för jag håller Sävehof som så jävla klar favorit här. Det är det jag vill komma till. Men att jag inte egentligen, vad fan är skillnaden? Kristianstad vann ju välförtjänt SM-finalen, men ändå är det liksom, det är en jävligt stor pusselbit som saknas. Och att så här, ja, Elias LFC:n har chippat gött, du är inte med i Sävehof längre, men nej, de har Olli Mitten version 2.0 som typ är, ja, är han inte bättre nu eller? Än vad Elias var.
Ja, och kanske för att han tar inte heller, alltså jag vet inte om ni märkte det, men när Sävehof torskade semifinal mot Ystad för 2 år sedan och när...
Han äter, alltså, inte, han väldigt... äter inte all yta, menar du? Olli.
Nej, jag vill mena det. Han har inte en egen boll. Elias trodde ju att han var satt på plan för att göra allt, ofta. Och ofta gick det ju bra. Men när lag får tid att läsa in sig på honom och när det är liksom back-to-back-matcher hela tiden, så var han inte riktigt lika bra. Så att jag vill mena att Olli är en mycket mer... Det blir ett bättre flow. Mm. Sådär. Det blir en lite annan fart och tyngd.
Ja. Så kan bli, det kan bli 3-2, men det borde bli 3-1.
Ja, men årets Marcus Olsson är ju Flensburg, om vi ska säga så. Ja, men typ. För att jag tror det blir 3-2 till Sävehof. Men så som det såg ut nu och så som det absolut hade kunnat vara, hade det kunnat vara 3-0, 3-1. Men jag tror att Flensburg-matchen stör alltså semifinalserien enormt. Mm. Jag tror att den blir väldigt det kommer få lidas lite i Kristianstad-matchen.
Rimligt om det gör det. Och i den andra så alltså, jag säger det är så här, typiskt 3-1. För man tycker Önner är det värda en match liksom. Det skiljer inte mer. 3-0 känns ovärdigt på något sätt, särskilt i slutspelet som Önner har gjort hittills. Men hur bra trupp Önner den har och att det känns som att de äntligen börjar få ihop grejer, så tycker jag inte att de är bättre än Ystad. Jag tycker inte, alltså jag skulle inte säga att Önner har bättre spelarmaterial än vad Ystad har. Och Ystad har hemmaplansfördelen och allt det där. Så att där borde Ystad gå vidare.
Möttes i cupen i en liknande match och då var väl det var väl ganska
ja, såklart, samtidigt har det ju hänt en del tycker jag med Önnered sedan dess. Mm. Alltså, det känns som, alltså det har varit en jävligt fladdrig säsong.
Så efter det som de blev bra.
Ja, men lite så. Det känns som att så här, jag tror ju han portugisiske tränaren Martingo, vad heter han?
Pass.
Placido Domingo. Ja. Han har
liksom, ett sånt namn som man glömmer bort.
Ja, exakt. Han har ja, om det är han vet jag inte. Men jag kan ju förstå om det tar ett litet tag att få sina idéer implementerade när man har gått igenom ett par, tre, fyra tränare på en säsong och några har varit avstängda och man inte vet vilka som startar. Nu känns det som att det börjar falla på plats. Så det är ett annat underred än det Ystad stötte på i kuppen. Men de ska ändå vinna. Det är kontentan.
Bra,
det tycker jag.
Då säger vi så.
Då säger vi så nu då.
Ja.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galjaskivlö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.